Kära lyssnare, välkommen tillbaka till den andra delen av den här lilla inspelningen med Christer Johannesen och Torgny Hansson som är gäster i ett samtal om en stor del av den skandinaviska militärmusikhistorien får vi nästan säga. Jag heter Andreas Hansson och har också min bakgrund i militärmusiken, men det är inte mig ni ska lyssna på utan det är på Torgny och Christer. Och vi är nu framme vid ungefär 1982-83 ungefär. För där börjar ju två ganska viktiga kapitel i era liv. Christer, du kanske vill börja för du har varit i Halden.
Ja.
Fram till nu. Du var korpschef i Halden och nu händer någonting här.
Ja, riktigt det. I 1983 så sökte jag på jobben som musikinspektör. Och jag fick den jobben. Och det var ju, jag är väldigt glad för, då hade jag liksom nått toppen i det jag hållit på med. Och det innebar bland annat att jag måste flytta från Halden till Oslo. Jag bor på Nesodden då. Och hela familjen är bosatt där nu. Och allt var liksom nytt för mig. Istället för att vara chef för ett korps så hade jag nu plötsligt 7 korps. Plus faglig rådgiver för amatörkorpsen också, inklusive garden och jämmarnsmusikkorpsen. Mm. Och jag följde mig lite ensam, för den gången i motsättning till nu så var jag alene. Musikinspektören satt alene och det gjorde jag i många, många år förrän jag fick tillåtelse till att utvida den stillingsrammen. Slik at jeg fikk 2 stillinger, og da var det, jeg fikk en komponist, arrangør, major Bjørn Mellomberg, og etter hvert også en assisterende musikinspektør, major Frode Tignes. Og da ble livet lysere, for å si det sånn, arbeidsbenken kunne fordeles på flere.
Fikk du kjempe hårt for å få dem, altså for å få de befatningene, eller hur gjorde du for at det skulle bli så?
Ja, nej, jag måste ju bara klaga på, eller det var ju prekärt egentligen att jobba alene och ha ansvar för så många människor. Husk på, vi var ju över 200 anställda. Mm. Och det var en musikinspektör, det kunde ju varit bara musikfaglig rådgivare, men slik det fungerade här hemma så satt jag med budgetten till musiken och jag hade ju som att vara chef för försvarets musik. Men också det kunstneriske ansvaret. Och det var tufft nog det, men det var intressant. Och det har varit ett privilegium hela vägen, faktiskt.
Man kanske för lyssnarna också ska förklara vad en musikinspektör är. Alltså, det är ju en roll som finns i de flesta militärmusikorganisationer där en person med konstnärlig tyngd faktiskt har ansvaret för, oavsett om den personen är chef eller inte. På vissa platser är man chef över hela militärmusiken, på andra platser inte. Men det är ju som en slags konstnärlig ledare för hela militärmusiken med ett inspektionsansvar. Det låter långt bort från musik det kanske, men det är ju lite det handlar om. Eller kan man väl säga att åka runt i korpsen och ja, höra vad som händer. Och
ja, det var nettopp det jag gjorde också. Jag reiste mycket och besökte korpsene. Och det är väl kanske lite missvisande detta med musikinspektör. Det har ju blivit skiftet efter vart också. Det sista halvåret jag var musikinspektör så blev jag chef för försvarets musik. I och för sig akkurat det samma som jag hade varit i över 20 år. Så, men jag ser ju på andra land så var det ju svårt ofta, och som vi har fått efter vart nu då, en administrativ chef och en musikfaglig leder. Mm. Så det är den stora forskjellen, och heldigvis att det har blivit sånt.
Men när man söker ett sånt jobb, du visste naturligtvis innan vad det var för jobb du sökte. Jag tänker på omfattningen på det. Såg du det som en positiv utfordring? Var det här någonting som du verkligen ville göra? Helt enkelt.
Ja, både och kan jag väl säga. Si. Jag visste att jag kanske mistet en del av det musikalske yrket mitt. Jag visste att det blir mycket mer administration i och med att jag var alene. Men jeg tog den utfordringen, og jeg var veldig glad jeg fikk den jobben. Jeg vant den jobben i hard konkurranse med mange andre. Mm. Og jeg trivdes med det, tross alt, selv om det var veldig mye å gjøre. Det var fint.
Og da tenker jeg, da skal jeg fråga Torgny, nu. Vid den här tiden i Sverige så hände ju någonting i den svenska militärmusiken som var föddes utifrån ett behov, kan man väl säga. Om du vill berätta lite grann om...
Jo, som jag sagt tidigare så hade ju militärmusiken förminskats till bara ett mindre antal musikkår, men försvarsmaktens behov var egentligen detsamma av musik för ceremoniell och för förbandens behov. Och det gjorde att samtidigt så såg man att det fanns ju ett stort och allmän värnplikt. Det fanns ju många ungdomar som var väldigt kvalificerade musiker och som stod inför detta att de skulle göra sin värnplikt. Och då tittade vi mot Norge. Vi ska vi inte säga för jag var inte med. Men man tittade på Gardes musiken i Norge och tänkte vi kan väl göra så i Sverige också. Att vi kan ta in värnpliktiga och skapa en liknande musikkår. Så att i slutet av 1981 begav sig några militärer och med de musikaliska expertis med också. Jag var inte inblandad till Norge och studerade Gardes musikens sätt att arbeta och uppträda. Och redan i januari 1982 så sattes den första värnpliktiga musikkåren upp i Sverige. Den kallades för Arméns musikpluton. Dess första musikdirektör blev sjuk ganska omedelbart som han fick den tjänsten. Då frågade mig som då var kapellmästare och chef i Linköping för regionmusiken där, om jag kunde tänka mig att också ha Arméns musikpluton i Strängnäs. Och då skulle jag slippa det administrativa chefskapet för min musikavdelning och bara vara konstnärlig ledare. Och det såg jag som en lösning, även om på det viset jag fick två arbetsplatser, dels Strängnäs och Linköping, som jag hade kvar. Och där var jag kvar då i 3 år och det blev en, kan man gott säga, en succé med den Arméns musikpluton. Som i sin militära musikdisciplin i väldigt hög grad, nästan totalt, härmade Gardes musiken i Norge. Det här blev försvarsmakten väldigt förtjust i, att få se detta unga musiker med ett väldigt ett strikt, fint uppträdande och fint uniformerade och alldeles utmärkt spelande. Vi hade ju elitmusiker i första årets musikpluton, vilket jag då blev dirigent för i 1 maj 1982. Och där var jag kvar då i 3 år. Och sen erbjöds jag en tjänst på Musikhögskolan i Stockholm som lektor i brassmetodik och även som studierektor, som det heter. Så att jag lämnade det efter 3 år, men då hade den värnpliktiga musikern etablerats och fastställts som någonting som skulle vara en del av egentligen den enda delen av musik som tillhörde försvarsmakten direkt med en egen ledning. Så att det började någonting alldeles nytt.
Och då kan vi ju också lägga till att den här musikkåren fanns ju, den baserades ju på värnpliktigt underlag under ganska många år till Sverige. Inte plötsligt, men efter mycket resonemang valde att ta bort värnplikten för några år sedan. Nu är den ju återinförd fast i en annan form. Men underlaget blev ju mindre och mindre, därför det fanns färre och färre blåsmusiker. Men jag menar, även under, jag gjorde ju min värnplikt i Arméns musikpluton, och då var det ju inte svårt att rekrytera till den, för vi var ju åtminstone 10 musikhögskolestudenter på den tiden.
Ja. Jo, standarden kunde hållas i ganska många år. Men det blev tunnare och alldeles då vi dessutom hade satt upp en värnpliktig musikkår uppe i Norrland i Boden och en ridande musikkår, alltså som spelade till häst. Så plötsligt hade vi 3, inte plötsligt, men till slut hade vi 3 värnpliktiga musikkår. Och en trumkår, ja, som framförallt skötte vaktparad och vaktavlösningar under vintertid. Men det där tunnades ut och vi försökte säkra det genom att anställa ett begränsat antal musiksoldater som skulle förstärka de här grupperna och stabilisera det som hörnpelare i gruppen av värnpliktiga. Och det blev större och större behov av just andra musiker än de värnpliktiga. Och till slut så blev de här musikerna omvandlade till den ridande musikkåren och arméns musikpluton, eller arméns musikkår som den småningom hette, omvandlade till helt professionella ensembler. Och den värnpliktiga musikkåren i Boden lades ner. Samtidigt så hände ju detta att marinens musiker eller regionmusikavdelningen i Karlskrona återtogs av försvarsmakten och blev marinens musikkår, som då i sin början 1993 tror jag det var den enda professionella musikkåren vi hade inom försvarsmakten i Sverige.
Och det var ju så ganska länge, under en tioårsperiod
ja,
faktiskt.
Ja.
Man kan väl också säga bara så att lyssnarna är med på resan, att vid det här laget så är ju Christer musikinspektör i Norge och du är på musikhögskolan Torgny, men sen kommer du tillbaka till militärmusiken och blir ju först musikdirektör, heter det väl, först va? Och sen musikinspektör.
Ja, det var ju så att i och med att organisationen växte så bildades det också ett försvarsmusikcentrum som administrerade det här. De här musikkåren, de värnpliktiga och marinens musikkår. Det fanns lokala chefer där, men centrat i Strängnäs var ju viktigt för att hålla samman allt detta. Men det behövdes då alltså en musikalisk kapacitet, en chefsperson som kunde, precis som Christer i Norge, var den musikaliska kvalitetssäkraren. Och då vände man sig till mig och frågade om jag var intresserad av den tjänsten, och därmed var jag tillbaka 1992 i försvarsmakten, nu helt och hållet på Försvarsmusikcentrum.
Jag är ju väldigt nyfiken på era ambitioner och visioner i den här, och alltså om det blir nästan som ett sånt här är ditt livprogram, för nu måste jag ju säga, nu är ni ju, vid den här tiden är ni båda runt 50 va? Ungefär 50 år gamla. Ni har en kraftfull yrkes...
Det är väl fortfarande
inte nu, men nej, men jag tänkte så här, då är ni ju liksom på något sätt erfarna och etablerade och respekterade på alla sätt. Nu har ni chansen att utöva ett visionärt arbete. Vad tänkte ni med det? Gjorde ni planer, eller hur såg det ut?
Ja, för att vara ärlig så blev det inte så väldigt mycket tid till det. För tiden gick med mer till att kämpa emot alla förslag om nedläggelser av försvarets musik. Och det var en stor, vansklig kamp för mig. Med pålägg ovanifrån, det vill säga försvarets högkommando och politiska också, så stadig veck blev det föreslått en reduktion av försvarets musik hela tiden. Och det var en stor jobb att kämpa. Det var det. Till slut så måtte jag ge pass och måtte då välja en form. Vad gör vi nu med att få behålla försvarets musik? Och då var det dessvärre att vi måtte nedlägga två korps för att få stillingarna, vi kunde få ta vare på stillingarna, trodde vi, över och styrka resterande fem korps. Det fick vi. Det blev faktiskt tillfört flera stillingar, men de två korpsen blev nedlagt, det vill säga mitt gamla flotte korps, FMKÖ eller Försvarets musikkorps Östlandet, blev då civile och blev administrerat och underlagt kulturdepartementet istället för försvarsdepartementet. Och Försvarets distriktsmusikkorps Sørlandet i Kristiansand, de ingick då i det Kristiansand symfoniorkester. Så musikerna fick ju försovet behålla stillingarna sina. Men Försvarets musik blev två korps fattigare, för att säga det sånt.
Är ni eniga med mig att vara militär musikdirektör eller då inspektör är ju också ett internpedagogiskt arbete, för man arbetar i en organisation där man faktiskt måste förklara och inte bara argumentera utan faktiskt förklara varför. Det kan ju också vara tröttsamt när man i grund och botten faktiskt är en musiker.
Det håller jag med om och det upplevde jag väldigt starkt under min tid, därför att det var ju så att vår organisation växte ju, ja, som jag sa nyss, vi behövde professionella krafter, vi kunde inte lita till värnpliktiga, men behovet av musik hade ju visat sig väldigt tydligt när vi hade de här värnpliktiga musikkårerna, att det var väldigt uppskattat, vi kunde göra väldigt starka PR-insatser för både Sverige som nation och för Försvarsmakten. Men sen hade vi också hjälp av hela hemvärnsorganisationen. Alltså man kan i Sverige bli hemvärnsman, hemvärnskvinna som musiker, och det hade utvecklats till en väldigt stor organisation. I mitt tycke då allt för stor. Vi var inte mindre än 35 stycken hemvärnsmusikkår. Och det kan man ju själv föreställa sig, kan 35 amatörmusiker upprätthålla en nivå som kan fylla Försvarsmaktens behov. Vi hade ju visat på den kvalitet som de värnpliktiga musikkårerna kunde uppnå och som marinens musikkår representerade. Och en uniformerad musiker i alla länder ses som en professionell musiker. Och alltså med andra ord, en hemvärnsmusiker kunde av personen på gatan eller lyssnaren uppfattas som en professionell representant för Försvarsmakten. Så att jag försökte sätta igång en upprustning så gott jag kunde, eller så gott det var möjligt, med att utveckla de här musikkårerna, 35 stycken. Och då är det så att en musikkår kan aldrig bli dess bättre än vad dess ledare tillåter den att bli. Med andra ord, ledarna, dirigenterna måste utvecklas. Så att jag vet att det är ett stort projekt här i Norge som kallas dirigentlyftet. Va? Jag kan ju påstå att vi gjorde någonting också vid den här tiden som vi kallar för hemvärnsdirigentlyftet. Så att jag fick åka omkring väldigt mycket och besöka de här musikkårerna och registrera vilken nivå är det på. Går det här, kan vi verkligen använda det? Går det att utveckla detta så det blir bättre? Ja, troligen om dirigenterna utvecklas. Så därför skapade vi en dirigentutbildning som var treårig. Alltså tre olika årskurser fick de göra. Och de som gjorde särskilt ifrån sig vid examen efter tre år, de fick också gå en så kallad diplomand eller diplomkurs. Och de med tillsammans vår professionella musikkår i Karlskrona. Det var ett väldigt stort arbete som jag tog på mig. Men var oerhört stimulerad av. Och likna då i sin litenhet det som pågår just här i Norge nu. Det anser jag var ett sätt för mig att förverkliga en vision av att lyfta upp blåsmusiken på högre nivå. Och i det här fallet inom Försvarsmakten.
Vi hade ju i Sverige också någonting som hette Försvarsmaktens musikkonservatorium under en period där man efter fullgjord värnplikt kunde stanna. Visst var det så att man
när man hade gjort då sina 10 månader är det väl, som man gjorde sin värnplikt, så kunde man söka till ett konservatorium som varade. De avslutade sin värnplikt i början av november, vill jag minnas. Och det här konservatoriet skulle pågå då året ut. Och det fick man provspela till. Man blev inte automatiskt antagen utan man fick provspela till det. Och där bedrevs en konservatorieutbildning i musikteoretiska ämnen, i dirigering, i stavföring och i metodik. Som var väldigt attraktivt för de som fick gå. Och det kunde i vissa fall vara en inkörsel till musikhögskolor. Mm. Så det är också något som vi gjorde under några år. Det här kostar ju pengar. Och jag har satt i många gånger dialog med den generalen tillsammans med vår stabschef, oftast i dialog med den generalen som hade ansvaret för den sektionen som i sin tur hade ansvar för musiken.
Mm. Och man ska ju säga att det vi har förlorat i Sverige som ni inte har förlorat i Norge, det är ju alltså rekryteringsbasen för militärmusiken ur Hans Majestät Kongens Garde och de som har gjort sin värnplikt i. Alltså många av oss som blev ansatta som musikdirektörer eller musiker hade ju också vår bakgrund i den värnpliktiga musikverksamheten. Ju... Eller i det här konservatoriet. Det var ju ett sätt också att öppna dörrarna lite grann. För. Och den möjligheten har vi ju inte nu i
och
Sverige.
Och också faktiskt, de här musiksoldaterna, de fick ju en skolning i paradmässigt uppträdande som faktiskt lyfte nivån på till exempel marinens musik och militära uppträdande och även arméns musik när den blev yrkesmusiker. Så att där hade den väldigt, och i förlängningen är ju detta en gåva från Kongens Garde egentligen om man tittar på hela vägen bakom.
En sorts nationalgåva nästan.
Ja, ja. Mm.
Hoppas vi kan ge något tillbaka. Någon.
Ja, men Oskar Borg utbildades ju i Stockholm en gång i tiden. Så att
vi betalade jämnt tillbaka kan man säga.
Ja, det är jämnt nu. Ja.
Han fick ju en flöjte med sig.
Han fick en flöjt
kongen,
också, ja.
Den svenska kongen. Ja.
Så det är ju sant. Jag skulle vilja att vi pratar lite om de här tatuerna som vi har haft. Alltså, Norwegian Military Tattoo är ju ett världsevenemang, måste man säga. Det är ett av de mest respekterade tatuer man kan åka på. Och egentligen är väl du, vad ska jag säga, pappa till det här, Christer?
Ja, för så vidt så är det i kraft av den stillingen jag hade då, som musikinspektör, så brant jag för detta. Jag hade fått vart ut i världen och sett mycket på andra tatuer. Och hvorfor i all verden skal vi alltid reise ut? Vi må se å få lavet vår egen. Og den første tattoen, den ble jo gjort da i 1994, og det var et samarbeid med Janitsjarfestivalen på Hamar. Og miljøet der oppe, og det var jo i 94 hvor vi hadde olympiaden her, sånn, så vi fant jo ut, eller de nærmest, tekniske arrangører, at vi kunne være i vikingskibet. Og det var vi den første tattoen i 94, men det viste seg å være totalt mislykket med hensyn til akustikk og plassering av publikum som så rett inn i beina på de opptredende korps. Den bør fortsettvis sitte høyt opp og se en tattoo, det en fordel. Så da foreslo jeg at vi skulle lave vår egen tattoo i Oslo, i det ideelle lokale som Oslo Spektrum er, så gjør en tattoo seg meget bra med høye sitteplasser, og du ser ned på tattooen, og så ble det gjort. Og den første tattooen i Spektrum var i 96. Og sammen med mine kolleger da, Frode Tingnes og Bjørn Mellomberg og sånn, så var vi enige om at vi går aldri på akkord med kvalitet. Vi hopper heller over et år hvis ikke vi får topporkesterne. Og det slapp vi å hoppe over. Vi slapp å hoppe over, fordi blant annet da, gjennom jobben min så hadde jeg jo fått lov å være gjestedirigent i Amerika og Tyskland, Nederland, ja, rundt hele. Og var litt lettere for meg å invitere disse korpsene, og vi har alltid hatt de topporkesterne, både fra USA, fra Russland, fra Ukraina, Nederland, ja, alle de beste korpsene egentlig ute i verden. Og det satt folk pris på. Og, ja.
Ja, jeg tenker på hva skal jeg si, programvalet for dette, for at, altså, Norwegian Military Tattoo känns ju alltid fräscht, men man kan också se att det finns en slags dramaturgisk linje i det och ett val. Hade du någon idé om vad som alltid skulle vara med eller hur det alltid skulle börja eller alltid sluta? För det finns ju en väldigt positiv igenkännelse i varje tattoo, att man vet att Hans Majestät Kongens Garde är alltid sist innan finalen. Allt det där. Byggde du upp det här på något metodiskt sätt?
Nå skal det sies med en gang at vi hadde en fenomenal fin producer også, eller som tilrettela alt dette, og som het Per Hansen. Han var fantastisk dyktig, og vi sammen arbeidet og fant vår mal til dette, det, som du selv sier da, med garden nest sist. Det jo mange hensyn å ta med plassering og ut- og innmarsj før den store finalen. Og til slutt så ønsket vi å få med profesjonelle kor, nå har vi Filharmoniens kor med oss på hver tattoo. Nå er jeg ikke lenger sjef for den, Det, min siste tattoo var I 2014. Men jeg hadde jo de på kartet hele tiden, og disse store topporkestrene, det ble et varemerke. Norsk militær tattoo, det ble noe fint. Og det innser Forsvarets ledelse også. Og vi selger jo nesten fulle hus på hver forestilling.
Ja, man måste ju faktiskt säga att ett militärt evenemang som tar sig in I NRKs tablå och sänds på bästa sändningstid, det har ju betydelse. Och det måste ju ha ett enormt värde för det norska försvaret att vara med på den arenan och visa upp sig.
Ja, helt klart. Helt klart.
Sen har vi ju I Sverige också haft ett antal tatuer I lite olika form. Va?
Ja, absolut. När det gäller Försvarsmusikcentrum som arrangör tillsammans med Försvarsmakten, så var det ju först i Strängnäs i en hall där. Jag kommer inte ihåg vad den hette just då, men I alla fall. Och det var tidigt, det var innan jag kom tillbaka, om jag får säga så, till Försvarsmakten. Så någonstans omkring 1988 eller så kanske det första var. Det var i Strängnäs, så det var vartannat år. Och sedan jag kom in I bilden när jag började 1992. Och vi gjorde ett antal och det flyttades till Globe Arena i den stora Globen I Stockholm. Och, men så småningom så orkar man inte med det ekonomiskt på grund av förutsättningarna var helt annorlunda till att börja med. Därför att man fick musiker från Amerika och från hela stora delar av världen som själv stod för sina kostnader. Men det tog slut med dem mer och mer och då klarar man inte av det rent ekonomiskt. Och kunde man då inte hålla den höga kvaliteten som man hade vant publiken med och det som folk reste till Stockholm för att lyssna och titta på tattooet. Om de skulle bli besvikna på kvaliteten då kunde man inte tänka sig att fortsätta. Men sen har det ju fortsatt, har det funnits mindre tattooer på olika håll i Sverige. Och det som fortfarande existerar är tattooet I Eksjö. Som jag själv har varit engagerad I även som pensionär faktiskt. Och det hålls fortfarande vartannat år och håller en internationell nivå att göra det.
Jag tänker att nu har vi pratat om ganska sakliga ting. Jag skulle vilja prata om musikerna Christer och Torgny. Jag skulle vilja prata om vilken musik som står er närmast, vilken musik ni tycker om att dirigera, vilken musik som är viktig för militärmusiken för ur ert perspektiv.
Ska jag börja, eller ska du börja?
Ja, begynn du.
Ja, okej. Okay. Ja, viktig för militärmusiken är ju musik som deras existens eller militärmusikernas existens är avhängigt så att säga. Och det är ju ceremoniell och till viss del marschmusik I våra dagar. Därför att militärer marscherar ju inte till musik idag som man gjorde för ett antal decennier sedan. Även om marschmusiken, alltså marschen som form, är ju oerhört populär att lyssna till. Därför att den är lättlyssnad, den är enkel I sin form. Marschen är I regel uppbyggda efter ett särskilt skelett, ett särskilt mönster. Där finns melodier som är lätta att fastna, som är lite romantiska och kan vara lite nostalgiska till och med. Det kan finnas smattrande fanfarer, särskilt I svenska marscher. Det kan finnas alltså motrörelser I instrumenten. Alltså en marsch, trots att den är väldigt strikt I sin form, kan innehålla så mycket musikaliska moment som är enkelt för lyssnaren att ta till sig. Därför är den marschmusiken viktig inte bara för att den eventuellt skulle marscheras till. Sen är ju ceremonimusiken som har med själva vad ska jag säga, ceremonierna att göra. Till exempel en vaktavlösning vid ett kungligt slott I Oslo eller I Stockholm är den viktig. Sen tror jag att militärmusikerna också är viktiga för att utveckla den originalmusiken för en symfonisk blåsorkester. Alltså symfonisk blåsorkester är ju fortfarande mest kända i militär form. Även om det finns civila symfoniska blåsorkestrar som är professionella, men kanske bara delvis eller kanske bara projektvis. Så att den stabila blåsorkestern som ensembleform är ju militärmusikkåren, typ stabsmusikkåren här i Oslo eller arméns musikkår eller marinens musikkår i Sverige. Alltså stabila, ständigt existerande musikkårer. Och de tycker jag ska ha sin egen repertoar, sin egen originalrepertoar. Och det händer ju än idag att tonsättare får både beställningar och ger originalmusik. Det tycker jag är väldigt viktigt att det fortsätter. Att inte militärmusikåren är ett museiföremål eller någon slags någonting som man betraktar när man ska bli glad eller någonting ska firas. Så det är faktiskt en levande orkesterform, ensembleform, som måste få leva kvar. Det är det angelägna för mig. Och då, just det jag har sagt om repertoar, det är det som det är det som fyller min tanke och min entusiasm för detta.
Ja, jag är helt enig i det Torgny säger. Och i tillägg då, liksom, så är det väl väldigt ofta arrangemanget som bestämmer lite av repertoarvalget också. Vad spelar man för det och det publikum? Är vi militär, som jag säger, så är det ceremoniella, och då väljer man musik därefter, och som man liker att göra. Sedan man har själv valt att gå den vägen i militärmusik, så är det det jag älskar att göra när jag väljer musik. Och eller så var vi lite inne på det i sted också, att det med den professionalismen som är, den musikfagliga dyktigheten bland musikerna vi har i Försvarets musik idag, så är vi så allsidiga. Vi kan spela vad slags musik vi vill till den besättningen vi väljer då. Kammermusik, storband, korps, symfonik. Lite för få kanske inte att spela större ting än som är skrevet för det. Det vi inte bör göra för mycket är att spela sådana stora verk som vi inte har instrumenter till. Det blir lite fel. Men så tar man den respons man får hos publikum. Vad är det de liker? I min tid i Halden så var det dukket upp all dessa musicals som vi spilte där och var väldigt populärt. Och för så var det ju ett krav att vi skulle marschera genom byn till konserterna våra, upp till parken och spela en times konsert i parken. Det var svart av människor när jag började. Det blev dåligare och dåligare till vart med besök. Delvis på grund av all stöjen från motorcykel och bilar och trafikstöj. Men då fick man en pekepinn på vad folk likte också. Och jag tror det som är lite av vitsen med det repertoarvalget. För allt är möjligt med ett militärorkester professionellt.
Jag har en erfarenhet som jag inte riktigt trodde på när jag var ung. Och strävade efter att vi ska bara spela originalmusik. Alltså som är skrivet i original för blåsorkester eller musikkår. Och det är att jag har erfarit när jag har varit ute, förr i världen dirigerade jag marinens musik ganska ofta. Och vi var ute på platser där man normalt inte har någon orkester. Alltså en orkesterform som kan spela till exempel klassiska ouvertyrer eller mellanspel och opera eller vad du vill. Alltså där man plötsligt fick människorna där plötsligt höra liksom Barberan i Sevilla live. Och då tänkte de inte mycket på att det här egentligen ska det vara en symfoniorkester. Nej, de gladde sig och tog till sig detta. En Rossini-ouvertyr, till och med en Mozart-ouvertyr. Eller Scheherazade och Rimsky-Korsakov och den typen av musik som man aldrig får höra live. Jag pratade om tidigare om att det är viktigt, militärmusikåren är viktig därför att den visar att det är kött och blod som producerar det i människan i sig själv, som i sitt blåsinstrument producerar den här musiken, inte en dator eller en synthesizer.
Sen är ju också ABBA eller Glenn Miller är ju också egentligen transkriptioner, eftersom det faktiskt inte är den formen när vi spelar ABBA eller när vi spelar Glenn Miller eller när vi spelar musikal, så är det ju också en sorts transkriptioner. Jag tycker ju själv, om jag får bidra till det här resonemanget, att det finns ju en skolerande effekt också av att spela transkriptioner. Då. Alltså att spela musik som har ett djupt musikaliskt värde av Richard Strauss eller av Wagner eller Weber eller Beethoven eller vad man vill. Det är klart att vi blåsmusiker måste få göra det ibland, för all originalmusik har ju ändå sina rötter i detta. Att det finns ett sätt att man lär sig formulera sig på ett sätt som musiker. Men nu var det inte jag som skulle prata, det var ju ni som skulle prata.
Ja,
jag tyckte själv att det var ganska klokt sagt faktiskt. Men nu har jag nästa fråga. Tror ni, har militärmusiken någon betydelse i ett militärt sammanhang? Om vi bortser från vaktparad. Dagens militärmusik, behövs den? Det som då inte är ceremoniell och det som inte är paviljongkonsert eller parkkonsert.
Ska vi dra någon sammanligning här med någon år tillbaka?
Ja, varför inte?
Vad gjorde Tyskland när de invaderade och kom till Oslo? Jo, de sände ett militärmusikkorps först.
Mm.
Vad gjorde Montgomery i ökenkrigen? Mm. Han sände säckepiper. Och vi ser amerikanerna i golfkrigen som var helt framme, så hade de två stora militärmusikkorps som spilte och motiverade soldaterna med nationalmusik. Och ja, det var motiverande. Folk spør mange ganger, husker jeg i min tid som musikkinstruktør, ja, men hva i all verden skal de gjøre hvis det blir krig? Ja, da skal vi spille. Så jeg tror det er også en mulighet, ikke bare dette med ceremoniell bruk, men at det kan være en motiverende faktor for soldater og for hele etaten.
Inget av våra länder har ju varit i Sverige har ju varit förskonat från ett krig i över 200 år och ni, här på norsk mark har det ju inte varit krig sedan andra världskriget. Så vi har ju varit väldigt lyckliga ur det perspektivet, men att mäta militärmusikens kraft, det måste man nästan göra med svensk eller norsk trupp som skickas till utlandet. Där har jag själv upplevt ganska mycket i Kosovo eller i Afghanistan, alltså musikens betydelse. För den har betydelse för den enskilde soldaten eller för civilbefolkningen på plats, menar jag.
För några år sedan så besökte jag The Band of the Coldstream Guards och då fick jag se då filmer från när de skickade musikensembler till, alltså, till Irak och andra krigszoner. Där man spelade därför inte främst för att uppmuntra sina egna soldater, utan för att ge befolkningen som led nöd på så många sätt glädjen att få höra musik. Och det behövdes kanske inte en stor musiker för det, utan det behövdes kanske, vilket de visade mig där, en rockgrupp av musiker som behärskade att spela den typen av musik. Eller ett mindre big band som, eller ett normalt big band, eller en musikkår som stod rakt upp och ner mitt bland allt elände och spelade för barn och vuxna som behövde glädje i det läget. Alltså militärmusiken är ju, den är liksom omöjlig, den är tänkbar att kunna både trösta och glädja människor som lider nöd för stunden. Inte för att rädda människor eller för att ge dem livsförnödenheter, men ge dem levande musik som faktiskt är en livsförnödenhet, tycker jag.
Mm. Jag är enig i det, och försvarsmusik också har ju sänt nog i flera år. Jul för exempel, mitt julhögtiden, så sänder vi 10-mansorkester och olika antal stölser med solister, och det blir väldigt prissatt. Det har vi gjort i många år.
Vårt samtal närmar sig ju tyvärr sitt slut, men jag har några frågor till, några korta, eller de är inte så korta de här frågorna egentligen. Vi får väl se om ni lyckas svara kort på dem. Om man säger så här, låt oss säga att ni fick ett telefonsamtal och att någon ringde och sa, du måste komma in och vara musikinspektör i 3 år nu. Vad skulle ni göra då? Alltså, och ni får inte svara jag skulle tacka nej, för det, utan vi får förutsätta att ni skulle ta det uppdraget. Vad ser ni just nu att, alltså nu menar jag inte att man ska förändra för mycket, utan vad skulle ni önska, vad skulle ni vilja göra med militärmusiken om ni fick fria händer just nu?
Ja, jag ville bara ropt hurra visst jag fick det spörsmålet. Och så vill jag begynna med en gång och be om mer midler till korpsene, slik at de kunne begynne å produsere igjen. Militærmusikken ble dyr når man ikke har penger til å gjøre noe annet enn å sitte i standkvarter og øve. Man må ut til folk, og det koster penger, transport, hoteller, whatever, men det koster penger, og det jeg ser og hører nå selv lenge etter at det har gått, at inspektørene, sjef Forsvarets musikk, de sliter med å få midlene til å strekke til en skikkelig turnévirksomhet og en konsertvirksomhet som man fortjener.
Jeg skulle nok, om min helse tillät, det en forutsetning, så skulle jeg nok også si ja takk. Jeg skulle inrikta meg veldig mye på personerna som utgör militærmusikken, altså resursen. Jeg skulle ägna tid åt chefer, militära chefer, musikdirektörer, alltså dirigenter, enskilda musiker. Skulle vilja vara till hands för alla, hela personalen att få prata om vad de vill egentligen i sin verksamhet. För det kan bli så lätt att man blir liksom en kugge i ett maskineri som egentligen inte kan ge uttryck för sig om sig själv. Jag tror att vi ibland att det kan vara så att man sliter ut. Nu tittar jag säger på Sverige som jag känner till. Att om man tar personalen i arméns musikkår då, som ska gå ett stort antal vaktparader och så kommer det andra uppgifter ganska plötsligt in på och den tiden jag, det var några år sedan vikarierade jag som musikdirektör där och märkte då att den enskilde musikern behövde en speciell omsorg. Det skulle jag faktiskt se som min uppgift samt att stödja den som är chef för musikkåren i dialogen med högkvarter eller överordnad instans. Det skulle jag se som min viktigaste uppgift.
Jag har en sista fråga och det är för våra lyssnare och jag vet att många väntar på den här frågan och den kan tyckas bagatellartad och liten. Men jag skulle vilja att ni sa vilken som är er favoritmarsch och varför. Som en sista fråga. Och för ni är båda legendariska marschinterpreter. Och det här är ju en ganska, det är en bred fråga. Men jag tror det är ett bra sätt att avsluta det här samtalet.
Ja, nu blev vi tysta båda två. Det här är inte lätt. Jag har fått den här frågan många, många gånger så att säga. Och så svensk så förväntas jag att jag ska nämna en svensk marsch. Men jag gör inte det, utan det här är ingen marsch som man marscherar efter. Och eftersom frågan ställdes så behöver det inte vara det. Och därför väljer jag Florentinamarsch av Julius Fučík.
Och varför då?
Ja, jag tycker den innehåller det mesta en marsch kan innehålla. Den liksom är spirituell. Den är omväxlande. Man kan göra musik genom att justera tempot lite grann i trion och i finaldelen. Det finns en friskhet över marschen med dess öppningsfanfar och sin italienska melodik, trots att Fučík absolut inte var italienare, men ändå. Så känner jag för den.
Och Christer?
Ja, jag sitter nog många och väntar nog, jag som är så glad i svenska marscher. Men dere får ha mig undskyld. Jag må ha en som är komponerad av en norsk militärmusiker. Han heter Johannes Hansen och Valdresmarsch är min favorit.
Mm. Och det att i ett norskt program fråga varför, det låter ju väldigt märkligt. Men jag skulle ändå vilja höra dig med all din bakgrund och berätta bara varför. Vad är det med Valdersmarsch?
Ja, vad ska man säga? Den innehåller så massa. Mm. Det är ju in på folkmusik här och det är flott variationer. Han laver så mycket fint i den Valdersmarschen, Johannes. Och enten man brukar eskornett att börja med eller klarinett som den sista versionen då, så nej, det är lika fint. Jag är väldigt väldigt glad i den marschen. Jag är helt glad i Johannes Hansen och hans produktion, kompositioner.
Jag säger stort tack till emeritus musikinspektörerna Christer Johannesson och Torgny Hansson. Och tack till er som lyssnade på det här programmet.
Tack själv.
Tack ska du ha.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Torgny Hansson, Christer Johannesson og Andreas Hansson. Tekniker Sverker Rundqvist. På saxofon Petter Vetterland.